Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hejsan, hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen, idag med nummer 216. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid är min kära, vackra, vänliga vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Oh, man tackar, hej allesammans.
Du, idag Ingrid så har vi ju rubriken Angiverisamhället. Vilka är det vi ser på Daniels bild, tror?
Ja, det är ju då från vänster till höger så är det Maria Malmer Stenergard, Mattias Våg, den gamla AFA-grundaren, och Ulf Kristersson och Märta Stenevi. Och det kan tyckas vara en brokig liten samling, men de har alla ställt sig på olika sidor i det som vänstern helt galet kallar angiverilagen, nämligen det här att människor, statliga och kommunala tjänstemän, ska följa lagen. Kan man tänka sig att de måste anmäla om de kommer i kontakt med människor som befinner sig illegalt, ja, illegalt i Sverige?
Vi ska prata mer om detta om en stund, så ska ni få liksom klart för er på vilket sätt alla de här fyra personerna är inblandade i den här diskussionen. Vi ska också prata om Volodymyr Zelenskyjs besök i Stockholm och Sverige. Det var ju, vad ska man säga, livat värre, höll jag på att säga. De var på Harpsund och det var så trevligt allting, och Zelenskyj vill ha Gripenplan, men det får han inte.
Nej, tack och lov så får han inte det. Men ja, nej, det är, vi ska göra en liten uppdatering av Zelenskyj-besöket och lite om Ukraina-kriget i stort.
Så ska vi också prata om den eländiga koranföljetongen, som jag kallar den. Mm. Olika människor har gjort inspel och utspel kring detta. Vi ska titta på när Ulf Kristersson läxar upp Camilla Kvartoft i Agenda. Hon är som så många andra journalister väldigt fokad på vad Richard Jomshof gör och inte gör. Men Tufufi är förvånansvärt bra faktiskt.
Det är han, precis som Ebba Busch, som ju har varit väldigt frånvarande i flera månader. Hon hade ett sommartal igår på Facebook och det har vi varit ute och klick för, som är riktigt bra.
Absolut, absolut. Så det är vad vi kommer att bjuda på idag. Det är den 21 augusti i nådens år 2023, och det är måndag och det är ju då Nyhetshelgen, som jag sa. Och vill ni stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så gör gärna det. Ni kan gå in på ingridomaria.se, där finns alla betalningsmöjligheter som man kan stötta oss pekuniärt, och ni kan även med stor fördel stötta oss med tummar upp på alla plattformar där ni ser oss, YouTube, Rumble, Swebtube och vad det nu kan vara. Tryck tummen upp där och skriv en kommentar och dela programmet och prenumerera på våra kanaler på Rumble och YouTube såklart, och Swebtube.
Ja, ska vi ta oss an då Zelenskyjs besök? Det var ju lite plötsligt, kan man säga. Det hade ju inte annonserats ut, utan helt plötsligt så var det bara, idag kommer Zelenskyj och hans fru till Sverige och skulle träffa då både Kristersson och kungaparet. Och sen visade det sig att alla partiledarna var på Harpsund och ställde upp en bild ihop med Zelenskyj.
Nej, men det är väl så. Jag antar att det är liksom med hänvisning till hans säkerhet då, att man inte vill avisera var han kommer att befinna sig överhuvudtaget. Idag är han ju i Danmark, i Köpenhamn.
Det var ju intressant det, att när han lämnade Sverige så skulle han först till Nederländerna och sen idag åkte han till Danmark. Och då flög han då i sitt presidentplan. Och bredvid flög ett NATO-plan, har jag fått veta av fåglarna. Och då kan man undra, tror, alltså, är det för att skapa en image av att Zelenskyj är så hotad? Ryssarna har ju sagt gång på gång fint ut efter att ta livet av Zelenskyj. Du kommer ihåg att Israel var inblandat i detta och skickade brev till Putin. Och han är så rädd, Zelenskyj, tänker ni mörda honom? Nej, vi tänker inte mörda honom. Vi hade de velat det så hade de kunnat göra det 100 gånger om ju. Så att det är klart att de inte vill det. Därför att det är ju faktiskt så här att Ryssland tjänar på att det är just Zelenskyj som kommer att vara tvungen att skriva under kapitulationen. Så att det ukrainska folket, hoppas väl Putin då, kommer att ställa honom till svars och säga, det var du som drog oss in i detta elände som har lett till så mycket död för oss. Eller är det till och med så att NATO kanske är de som skulle ha mest att tjäna på en död Zelenskyj? Så kan de se skylla på honom. Ja, det var ju han drog ju igång detta helt på eget bevåg. Det hade vi ju ingen. Men i alla fall så hände det ju ingenting.
Det kommer de ju inte kunna säga, Ingrid. Men hur som helst så antar jag att man rättfärdigar det här med NATO-plans eskort på att han då befann sig på NATO-territorium, alltså i Västeuropa, i Europa, i europeiskt luftrum över NATO-länder, så därför får han NATO-plan. Jag antar det, men apropå plan så är det ju så att Zelenskyj vill gärna ha JAS-Gripen. Han har precis fått en jäkla massa flygplan från Nederländerna och Danmark. Men vi kan läsa i Expressen då till exempel: ryska ilskan efter danska beskedet om stridsflygplan till Ukraina. Danmarks stridsplansdonation till Ukraina eskalerar konflikten enligt Rysslands ambassadör i landet. Samtidigt har president Volodymyr Zelensky uppmanat även Sverige att skicka stridsflygplan, vilket inte kommer att ske i nuläget enligt statsministern. Ska vi se ett snabbt litet klipp med Ulf Kristersson från Nyhetsmorgon där han berättar just detta, att det kommer inte att bli någonting med det just nu och varför?
Ja, det gör vi.
Jag har stor respekt för att de begär mer av allt, behöver mer av allt. Och en av hans många goda egenskaper är att han är så frank och tydlig. Han har inte tid för småprat och jag uppskattar den attityden ganska mycket. Sen förstår han också att Sverige är ett väldigt geografiskt stort land. Vi ska försvara oss själva. Vi är ännu inte med i NATO. Vi har också en balansgång att gå mellan vad vi kan avvara till dem och vad vi måste ha själva. Vi är med nu i det som kallas för F-16-koalitionen där vi samarbetar med 14 länder för att se till att de får flygkapacitet.
Så det du menar är behålla Gripenplanen för oss själva så att säga?
Så att vi har sagt att vi utesluter ingenting i framtiden och jag förstår det tryck som de riktar mot många länder. Nu fick de ju nästan 60 flygplan under en tid när nu både Danmark och Nederländerna byter ut sina plan mot modernare plan. Vi är inte i den situationen. Vi kommer göra allt vi kan för att stötta dem också med flyg. Men just nu finns det inga nya åtaganden om att ge svenska flygplan till Ukraina.
Nej, men det var ju ett välkommet besked åtminstone, Ingrid. Inga Gripenplan till Ukraina. Och man ska också vara medveten om att det här som Kristersson nämner, de här 60 planen från Holland och Danmark, det är alltså gammalt skräp som de ändå vill bli av med. Medan våra Gripenplan är ju helt eftertraktade och ingenting som vi varken kan eller vill bli av med. Sverige måste ju också kunna försvara sig.
Ja, och som du sa, det här är alltså gamla plan, F-16. Amerikanernas nyaste plan heter F-35 och det är väl mer i linje med JAS 39 Gripen i kapacitet och teknik och sådär. Så att F-16, men det är klart, det är ju bättre än ingenting, för de har ju inga plan kvar vad jag förstår, och de har ju blivit nedskjutna allihop. Men problemet är ju, Maria, att de här kommer också skjutas ner. För det första så kommer de inte att komma. Alltså danskarna skulle skicka en 12 eller vad det var till 9. Och sen så ska en laddning komma 2024 och en 2025. Ja, men snälla någon, då är väl kriget slut för länge sedan. Får vi gud hoppas. Men så att det är ju det att de ger bort sånt de ändå sen i alla fall hade fått skrota. Alltså nu blir de ju av med det problemet. De kan bara skicka dem till Ukraina. Men som vi har pratat om innan, det tar lång tid att utbilda även erfarna stridspiloter. Jag vet inte hur många erfarna stridspiloter de har kvar i livet. Men det tar alltså minst ett halvår att få även en erfaren stridspilot att lära sig ett helt nytt plan med en helt annan teknik.
Ja, vi får väl se om det här bara är ett sätt att prokrastinera. Ytterligare ett sätt att prokrastinera det oundvikliga, nämligen en framförhandlad fred. Varför man nu tycker att det är en bra idé att fortsätta göda, blöda marken röd i Ukraina med ukrainska soldater. Det är lite av ett mysterium för mig, men krigshökarna bryr sig inte om människoliv, ska man komma ihåg. Utan
nej, de gör ju inte det. Och hade nu Zelensky verkligen brytt sig om sitt eget folk, så hade han ju fått slut på detta för länge sedan. Vi vet ju att han var så nära att skriva under ett fredsavtal redan en månad efter invasionen. Mot, alltså då hade han ju fått behålla till och med Donbass-regionerna, vad jag för mig var i det. Men att de då skulle få ett mer självstyre och att Ukraina skulle sluta ha ihjäl dem. Nu kommer det ju aldrig att bli någon fred. Alltså Ukraina kommer ut att få tillbaka någonting av de områden som nu ryssarna har tagit. Och hade nu Zelensky verkligen brytt av sig folk, så hade han ju slutit fred för länge sedan. Han är ju bara västländernas nickedocka. Och han har ingen som helst. Han bryr sig inte dugg om sin folk. Om sitt folk. Jag menar, nu är det så många som säger det som vi har sagt länge på grund av att jag har fått information från fåglarna. Nu säger Douglas McGregor och Scott Ritter säger att det är mellan 300 och 400 000 döda ukrainare. Och bara en tiondel så många döda ryssar. Och jag har skrivit en del om detta på Twitter nu de senaste dagarna. Och folk liksom, hissen går inte ända upp på henne. Åh, du är dum i huvudet. Vad har de för liksom argument? För det andra, vad har de för fakta? Ja, men då var det en som skickade en bild på uppgifter från den ukrainska armén. Men snälla någon, varför skulle vi... Det är väl klart att inte de talar om hur mycket de har. Det är liksom så... Ja, jag vet inte. Vad är det de tror ska hända genom att dra ut på detta och genom att skicka med? Vad tror de att ett mirakel ska äga rum? Mm.
Ja, det verkar så. Det verkar så. De har inte gett upp hoppet om att på något sätt... För att liksom, man förstår ju nu att det long game här var att undergräva Ryssland på olika sätt och förhoppningsvis få bort Putin då. Va? Mm. Men det, alla kan ju se, han har ju ett massivt stöd i Ryssland. Han är ju mer populär än någonsin, så alla kan ju se att den planen har slagit fel. Och det finns ingenting som tyder på att det plötsligt skulle bli på något annat sätt. Och man hade väl antagligen mycket tro på de här sanktionerna, att de skulle göra jättemycket. Och det har ju visat sig att det har bara exploderat i huvudet på västvärlden istället. Och den här BRICS alliansen har bildats då med Brasilien, Ryssland,
Indien,
Kina.
Ja. Och Sydafrika.
Ja.
Här fick vi ihop det.
Som liksom kör sin egen allians, de kommer att antagligen, du vet, skapa ny valutaallians byggd på guldfot och allt det här. Det är på väg att gå och käpprätt åt pipan alltihop, och ändå envisas man. Men det är väl antagligen för att, som flera bedömare har sagt, det har aldrig funnits någon exitplan. Det har aldrig funnits någon exitstrategi. Och det är ju så USA har... Men Pepsi, nu får du... Vi pratar om Ukraina nu, Pepsi.
Du har inte berättat om det. Ja, nej, och jag ska säga det, jag frågade för
det. Jag ska bara säga det, att det är så USA har bedrivit alla sina krig sedan andra världskriget. Att man har hoppat in i scenarier, Afghanistan, Vietnam, Libyen och överallt var du vill, utan någon plan för hur man ska avsluta operationen, Irak inte minst.
Ja, så jag var på Afghanistan, det gick ju inget vidare där. Nej, men jag skulle bara säga att jag frågade fåglarna nu, vad är det nu som händer? För att vi får ju inte mycket nyheter, inte många nyheter. Det är liksom, känns som att det är stiltje på något sätt. Och då sa fåglarna att det senaste är enligt deras information att ryssarna planerar en större offensiv i slutet av månaden. Och det kommer då gå till så att Wagnergruppen, den finns fortfarande, kommer jag framstöt nära Kiev för att dra dit ukrainska trupper och förband. Och sen så rycker man fram norrut förbi Zaporizhia och vidare till Poltava, en mycket känd stad i svensk historia. Och sen gör man en framstöt från Kupiansk och rakt söderut mot Poltava. Och om de lyckas med det så skulle de ha ringat in 90% av Ukrainas armé. Det är lite det är ett förenklat resonemang, men nu ungefär så. Och de har ju redan tagit Kupiansk, vad jag förstår, som ligger väldigt nära Charkiv. Ni vet, staden där vår vän Gonzalo Lira bodde. Ni vet fortfarande ingenting om honom.
Uff, nej. Är det något mer vi måste bibringa tittare och lyssnare angående Ukraina och Zelenskyj?
Kan vi bara säga lite kort att Erdogan, alltså jag menar, nu kommer han med nya krav igen på Sverige. Nu säger han så här: hur fort Turkiets parlament kan godkänna Sveriges NATO-ansökan, det beror på hur väl Sverige lever upp till sina löften. Han gör en direkt koppling mellan säkerhetsläget på gatorna och godkännandet. Så, alltså jag bara snart hoppas att vi kommer aldrig med i NATO.
Ja, det är nog för mycket att hoppas på, gissar jag.
Ja.
Ja, men då tar vi oss vidare till den eländes koran följetången. Och du och jag pratade ju i torsdags om att den här olycksalige Carl B. Hamilton, liberalen, trasslade in sig i ett resonemang kring att Richard Jomshof hade uttalat sig så om judar som han nu har gjort om islam, då jäklar hade det gått en gräns för liberalerna. Så vi ska inte gråta ner oss mer i det. Vi förundrades ju över det i torsdags, men vi ska bara konstatera att Carl B. Hamilton har nu avgått. Han har lämnat sin riksdagsplats.
Ja, det har han. Det var redan i fredags, dagen efter att vi uppmärksammade detta. Och det är inte mycket mer att säga om det. Han, det gick ju inte att ta tillbaka. Jag menar, ju en person som försökte, ja, jag har bett om ursäkt. Ja, fast vi märkte ju alla att han menade det. Och det går ju inte. Ja. Och, ja. Nej, men...
Ja, förlåt. Vi ska bara nämna det också, att vi hoppas att det blir Dominika Peczynski som ersätter Carl B. Hamilton.
Ja, det har varit en frisk flykt. Jag tror inte det, hon står ganska långt ner på listan.
Ja, det kan bli Martin Melin också, Robinson Martin, ni vet. Mm. Det hade varit mindre kul. Jag hade hellre sett Dominika i riksdagen. Det hade blivit fart och fläkt och roligt, tror jag.
Ja.
Men vi får se hur det går. Vi ska ta ett tag om Ulf Kristerssons intervju hos Camilla Kvartoft i Agenda. Hela anslaget, hela programmet kretsade i princip inte så mycket kring det allvarliga säkerhetsläget för Sverige och de hot som vi är utsatta för och de som hotar oss, vad det är för galningar, utan guess what? SD och Richard Jomshof.
Ja, det är helt makalöst. Alltså hon höll på, jag tror hon intervjuade honom i 20 minuter. Och vi har varit ut ett klipp här där att vi tycker att han läxar upp henne ganska rejält. Men hon bara ångar ju på i alla fall. Men jag tror att de flesta som såg detta tänkte, oh vad pinsam hon är. Och att Kristersson faktiskt klarar detta bra.
Vad jag säger är bara att allt det här är skadligt för Sverige, men det kan mycket väl vara lagligt. Och jag arbetar under lagarna, men jag säger bara att allt som är lagligt inte är lämpligt.
Nej, men om vi talar just om politiken här och ditt regeringsunderlag, har du pratat med Jimmy Åkesson och ställt krav på hur SD-politiker bör agera i den här krisen?
Jag har pratat med Jimmy Åkesson och sagt vad jag tycker. Han är mycket väl medveten om det.
Har du ställt några krav på hur SD-politiker ska
göra? Det är inte statsministerns uppgift att ställa krav på riksdagen, än mindre krav på andra partiers partimedlemmar. Jag har sagt vad jag tycker. Jag tror det är mycket välkänt. Mm. Och jag tänker fortsätta ta ansvar för svensk säkerhet. För
jag kanske ska säga det också till er som tittar, att vi har bjudit in Jimmy Åkesson eller andra företrädare för SD, men ingen har velat komma hit ikväll. Men du säger ju att Sverige kanske är det värsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Din regering är
beroende av ett uttalat islamkritiskt parti som SD. Är SD en säkerhetspolitisk belastning för Sverige just nu?
I Sverige är det helt legitimt att vara islamkritisk. Alltså, vrid inte det här nu till en helt annan fråga. Att vara kritisk mot religion, mot en religion, mot flera, det är helt legitimt i Sverige. Om man ifrågasätter det, då är man i fel land. I Sverige har vi religionsfrihet och rätten att kritisera religioner. Så ska det förbli.
Men du sa ju att du var kritisk till hur man uttalar sig, att det inte var lämpligt.
Jag säger att jag är kritisk till människor som nu utnyttjar en situation för att sprida hat på ett sätt som kan vara farligt för Sverige. Mm. Jag säger inte att det är olagligt, jag säger bara att det kan få farliga konsekvenser för Sverige. Och därför ska man inte göra det. En del människor gör det dessutom för att själva skaffa sig ett utrymme att inte kunna bli utvisade från
och
Sverige.
Och min fråga nu rör ju snarare Richard Jomshof.
Ja,
och
med all respekt. Med all respekt för Richard Jomshof, som jag sa, det här är ett stort och brett problem. Det blir inte bättre av att människor uttalar sig hatiskt och hotfullt på det här sättet. Det blir sämre av det, men det är ett mycket mer komplext problem än en enskild person.
Men om du ska vända bilden av Sverige som ett islamfientligt land, är det inga problem då att det största partiet i ditt regeringsunderlag är uttalat islamkritiskt?
Nej, det har man all rätt att vara. Det är inte ett problem. Utan problemet är om man uttrycker sig på ett sånt sätt att man avsiktligt kränker andra människor och det får negativa konsekvenser. Det tycker jag är problematiskt. Men att vara islamkritisk eller kristendomkritisk, det har man all rätt att vara. Det är en del av rätten från religion i Sverige.
Tänk att en politiker ska behöva läxa upp en journalist i vad yttrandefriheten innebär. Jag menar, om Camilla Kvartoft hade fått bestämma så hade vi ju förbjudit islamkritik. Man får ju ändå vara tacksam för att hon säger islamkritik. Hade det varit för några år sedan så hade det varit islamofobiskt eller islamhatande.
Mm. Men fientligt.
Ja, det kommer hon inte på slut.
Den enda slip-appen han gör är att han säger att han antyder att Jomshof har uttryckt sig hatiskt, tror jag, eller hotfullt, tror jag han säger. Ulf Kristersson får gärna visa mig var Richard Jomshof har varit hotfull. För det är ju ingenting jag har sett. Alltså. Nej. Han uttrycker sig väldigt, väldigt skarpt. Men allt han säger är ju sant.
Ja, och det är,
och det är ju svårt att linda in, Ingrid, det fakta kring vem Muhammed var som människa. Det är ju väldigt svårt att göra omskrivningar. Vad ska man kalla en slavhandlare?
Ja, men alltså, hela poängen med Jomshofs och vår och många andra islamkritikers kritik handlar ju om att Muhammed var en fruktansvärd människa. Det är ju det som är själva grunden i kritiken. Och att muslimer förväntas, åtminstone tack god Gud gör inte alla det, men de förväntas efterlikna Muhammed så gott det går. Och då är det, då påstår de att det är hatiskt. Hur kan det vara hatiskt att tala om sanningen? Om nu islam, alltså muslimer själva, inser att det är en fruktansvärd hemsk människa de följer, då borde de ju försöka göra någonting åt det eller lämna islam. Det går ju inte att säga, nej, du får inte säga så. Ja, fast det är ju sant. Ja, men du får ändå inte säga det. Eller varför? För jag menar, de tycker att han var perfekt. Varför säger de inte, ja, han var massmördare, ja, han var slavhandlare, ja, han var pedofil? Varför är de inte stolta över det?
Nej, men det har vi ju berättat 100 gånger tidigare, men vi kan ju dra det igen snabbt, att de väldigt många muslimer vet inte det.
Nej.
De har inte fördjupat sig i haditerna och liksom exakt vem Muhammed var och vad han gjorde och sådär. Och sen har de ganska, en del av dem är ganska duktiga på att relativisera också. Att, åh, kolla gamla testamentet, där står detta och detta, och det är också våldsamt och öga för öga och så här. Och då bortser man helt från det här att det är ju i princip ingen kristen som lever efter gamla testamentet. Det var ju så att säga hela poängen med Jesus, att han dök upp. Så att,
Precis, och jag måste berätta en sak som jag har lärt mig på bibelskolan, som nu egentligen snart drar igång igen, det ska bli så roligt. Då är det att mycket av det som står i gamla testamentet handlar om ett visst folk i en viss tid, alltså lagarna som Gud gav dem och så. Så att det gällde där och då. Det är ingenting som förväntas av varken judar eller kristna att fortsätta detta. Men hur är det nu med Koranen, Maria?
är ju det allra största kruxet, det är det att den är oskriven. Det är Allahs exakta ord, den kan inte revideras, omtolkas, utan den ska tolkas bokstavligt. Och vad värre är, vilket jag har försökt förklara för folk på sistone på Twitter, så är det så att de mer förbindliga, fredliga verserna tidigt i Muhammeds karriär, de abrogeras, som det heter, alltså upphävs av senare verser. Och med senare och tidigare verser, ska jag också understryka, så är det inte så att det är de verserna som kommer först i Koranen och sist i Koranen, för Koranen är inte ordnad kronologiskt. Det är därför den nästan är omöjlig att läsa. Utan den surorna är ordnade efter längd, så det är de längsta surorna kommer först och de kortaste sist. Mm. Utan det man måste gå efter, det är ju då i vilken tid i Muhammeds liv skrevs det här, händes det här. Man löser liksom det genom att då abrogera, övertrumfa det som hände tidigt i under hans Mekka-tid, och då är det Medina-verserna som är mer våldsamma som gäller.
Ja. Och för att sammanfatta så är det så här att Koranen gäller för alla människor i alla tider. Så det går inte alls att jämföra med Gamla Testamentet. Överhuvudtaget inte. Men jag måste säga en annan rolig sak som jag tycker att Kristersson säger när hon håller på och gafflar om det här med Jomshof och SD och islamkritik. Då säger han så här till henne: om inte man förstår att religionskritik är en del av vårt land, då befinner man sig nog i fel land. Vilken smaka hon fick där.
Det får ju extra skjuts, Ingrid, med tanke på att hans hustru är präst.
Mm.
Och vi ska återkomma till det alldeles strax med Ebba Busch. Eller vi kanske ska vi ta Ebba Busch med en gång, för att grejen är ju, det är ständigt det här relativiserandet då, va? Med kristna då, och kristna har gjort det och korstågen och bla bla bla. Och du och jag har ju med dårars envishet hävdat att, som du precis förklarade, och det finns flera anledningar till att det inte är jämförbart för 5 öre. Det är ju också så att alla kristna är fullständigt medvetna om att det är evangelister som har skrivit Bibeln. Det är inte Gud själv som har suttit och nu ska jag skriva ner här liksom, det här ska ni göra. Utan det är tolkningen, det är evangelister, det är berättelser som människor har skrivit då, va?
Men även om jag ska säga det, att det är faktiskt så att man tror att alla som har skrivit det har haft en helig ande inom sig när de har skrivit. Så de har varit styrda av Gud. Men det är ju inte så att det alltid har funnits i himmelen som med Koranen, och så droppade Allah ner verser lite då och då till Mohammed.
Det är faktiskt en annan sak, Ingrid, att ha den heliga ande i sig. Liksom, och få ett bud från Gud. Ja. Än att det skulle, jag hävdar det med en dåres envishet, att Gud själv skulle ha skrivit sida för sida.
Ja,
faktiskt.
Precis. Ja,
men Ebba då, som sagt, hon har ju varit missing in action här nu ett bra tag. Och det har vi tyckt var lite synd av flera olika anledningar. För bland annat så är det ju så att vi vill gärna höra från en kristen person någonting vettigt, helst inte något sånt där kamikaze kristet trams, att vi ska låta alla köra över oss för att det är, då är vi goda, utan gärna något vettigt. Och nu så plötsligt har jag bara gått ut på Facebook och hållit ett, ska man säga, sommartal eller akuttal.
Jag tror hon kallade det för sommartal, men hon var inte någonstans och hade publik, utan det bara sändes ut på Facebook. Och vi har valt de sista 4 minuterna. Hela talet är väldigt bra, det finns ju här länkat. Jag tycker hon är väldigt tydlig och säger många bra saker, men slutet var extra bra.
Det är inte logik som driver dem som nu plötsligt vill se någon form av blasfemilagar. Jag menar att det är rädsla. Och möjligen också oikofobiskt självhat. Låt ingen påstå att Sverige tillåter kränkningar av islam, men inte accepterar motsvarande kränkningar av kristendomen. Det stämmer helt enkelt inte. Och förstå att när jag ber om att man ska vända bort blicken, att vända andra kinden till, då kräver jag inget av någon annan som jag som troende inte praktiserat själv, om och om igen. Sverige har ett val. Ska vi slå in på rädslans väg, finlandiseringens väg, eller ska vi välja demokratins väg igen? Och ordets företräde framför svärdets. Att säga att vår nationella säkerhet är tryggad, det innebär inte enbart att nationen är säker från yttre våld. Det innebär också att vi kan säga att våra friheter är säkrade genom vår nation. Och jag vill uppmana alla i Sverige, inte minst de muslimska samfund och deras ledare, att stå upp för vår yttrandefrihet. Ni som är ledare i muslimska samfund har, precis som andra ledare, ett ansvar att förklara och förmedla att i ett pluralistiskt land, i ett fritt land, måste man ibland acceptera det man själv finner oacceptabelt. Det innebär inte att allt får sägas. Regler om bland annat förolämpning och uppvigling sätter gränser. Att det kommer i Sverige alltid finnas de som kränker och till och med förnedrar det som man själv finner helhet, heligt. Så är demokratin. Och minns att den kritik som framförallt riktas mot islam av dess belackare, det är just påståendet att det skulle vara en våldets religion. Och för varje sten som då kastas, för varje upplopp och terrorattentat som genomförs, med förevändningen att det skulle skett till exempel på grund av en koranbränning, så anser sig kritikerna fått sina bevis. Ge dem inte det. Det problem vi möter som land nu är inte att det finns de som bränner Koranen, oavsett hur mycket jag själv finner det olämpligt. Det stora problemet här är att i vårt land finns de som sympatiserar med IS, Al-Qaida och Al-Shabaab och kan tänkas mörda oskyldiga människor på våra gator. Att pressa tillbaka dessa våldsideologier är vårt gemensamma ansvar. Alla vi i Sverige. Och finns det någon som skulle skylla ett islamistiskt terrordåd på personer som nyttjar sin demokratiska yttrandefrihet, då ställer de ju offren till svars för brottslingarnas gärningar. Det finns inget yttrande som någon kan göra som tvingar någon annan till att bli en mördare. Det finns ingen plats i Sverige för religioner som med våld, om det så är statens våldsmonopol, vill skydda sig från kritik. Hur avskyvärd den än är formulerad. Hur mycket hat, illvilja och ondska den än är sprungen ur. Detta är en definierande stund för oss som land. Hur vi nu agerar, ställda inför terrorns hot, det är något som vi kommer att bära med oss in i framtiden, forma vilka vi kommer att bli. Det finns en möjlighet att bygga ett starkare Sverige genom detta. Men då behöver vi fortsätta navigera utifrån och stå upp för våra grundläggande friheter och gemensamma värderingar, även i en förändrad värld. Låt oss komma samman kring våra demokratiska institutioner. Yttrandefriheten är inte något vi kan tumma på. Tack för ordet.
Det är så listigt formulerat, Maria. Mm. När hon säger att just ni muslimska ledare har ett stort ansvar att stå upp för Sveriges yttrandefrihet och demokrati. Och att de som påstår att islam är en våldsideologi, de får ju vatten på sin kvarn. Ge dem inte det. Alltså hon sätter dem i en fullständigt omöjlig situation. Och det jag har aldrig hört någon svensk politiker säga så här. Jag menar, SD är ju på där med sin kritik hela tiden. Men att någon som inte är SD konstaterar att det är ju totalt bizarrt att inte en enda imam har gått ut och liksom i tv eller radio eller något sagt att om en enda muslim kröker håret på en svensk här så ni får den. Alla oss vrede kommer att drabba, eller hur de nu skulle uttrycka det. Jag tycker det är väldigt fiffigt av henne.
Det är fiffigt och hon säger flera bra saker i det här korta klippet. Precis innan jag klipper in oss här i Ebbas tal så har hon pratat om att Hon som kristen har ju upplevt hundratals kränkningar under sitt liv. Och detta har ju folk haft så roligt åt på Twitter. Och det var ju någon, för hon nämner specifika datum, att då 2014 hände det och 2009 hände det. Och då är det, har folk kommit fram till att det var någon sketch med Grotesco som drev med frireligiösa som Ebba tydligen typ illa vid sig. Och de missar poängen totalt. Hennes poäng är... Vi kristna blir utsatta för kränkningar, hån och spott och spe, vad du vill, hela tiden. Mm. Och man behöver inte tycka om det, man behöver inte tycka det är trevligt, men vi blir ju inte våldsamma för det. Det är ju det som är hennes poäng. Ja. Att kan inte ni muslimer följa vårt exempel och vända andra kinden till? För det är liksom det som krävs om man vill ha ett fungerande demokratiskt samhälle, då måste man tolerera att vi får leva med sådana saker som Peace Christ och Ecce Homo och vad det nu är. Jag har inga problem med det.
Men naturligtvis inte, för att jag menar, din och min tro på Gud förändras ju inte av att någon annan är dum nog och vill liksom göra sig lustig över det. Hallå!
Nej, och jag menar sån här, du vet, Life of Brian till exempel. Jag kan inte förstå hur man skulle kunna bli kränkt över en rolig film, liksom satirisk, rolig film. Det var ju folk som blev på Irland bland annat, har jag för mig, att den inte fick visas och sådär, men det resulterade ju inte i några terrordåd, men det tycker jag personligen är ganska fjöntigt att bli kränkt av en Monty Python-film liksom. Men det viktiga här, Ingrid, är att hon på ett slugt sätt bjuder in till följ vårt exempel.
Ja.
Ska ni vara i västvärlden så får ni lära er att göra som vi kristna gör och vända andra kinden till och bara vända bort blicken, som hon säger. Ja. Alltså ignorera folk som ni tycker kränker er.
Mm.
Sen vet inte jag om Ebba förstår att det nästan är omöjligt med den mentaliteten som de
det
har.
Tror jag. Men det tror jag. Hon hade inte... Alltså, jag ser och hör det på henne, att det här är inte bara liksom blåkt. Jag är som kristna och de som säger att ni är våldsamma, de har fel. Nej, det är inte det hon säger. Utan här är noga uttänkt och uträknat för att få dem att bekänna färg. För om det händer, antingen att hon plötsligt mot all förmodan skulle det komma ut en massa imamer och säga: nej, sluta med detta, vi får helt enkelt tugga i oss att de gör så här, sluta tramsa er, och ni får absolut inte mörda någon och så. Skulle det vara bra, då skulle det vara en vinst. Men det som kommer att hända mer troligt, det är att de inte kommer att göra det, och då kan hon fortsätta, och om det sen, Gud förbjuder, skulle hända ett terrorattentat och de inte ens tar avstånd för det, då kanske hon och andra politiker äntligen börjar förstå: okej, det finns för många muslimer i Sverige, vi måste aktivt försöka få väldigt många av dem att återvända till de 57 muslimska länderna. Så därför jag tror att detta var helt, helt uträknat och väldigt smart av Ebba.
Ja, jag är benägen att hålla med dig, och precis som du säger, så det är ju en av två saker som kan hända. Antingen det är helt osannolika att imamer i västvärlden går ut och säger: hej, vi måste, man får ta seden dit man kommer, och vi får tugga i oss att det finns yttrandefrihet och så vidare, och vi får vara toleranta och vi får liksom bara försöka bort sig från saker som vi tycker är kränkande och så vidare, och de människorna hamnar ändå i helvetet, så pilota dem liksom. Det är helt, nästan helt uteslutet att det skulle hända, tror jag, men hade det gjort det hade det varit fantastiskt. Det hade varit revolutionerande.
Det hade varit första gången i islams historia i så fall det hade hänt. Därför att som jag sa förra gången i torsdags, vår Gud skapade människorna till sin avbild för att älska oss och att vi ska älska Gud. Och sen så skickade han dessutom sin enfödde son Jesus till jorden för att ta på sig alla våra synder, vilket ju är det största miraklet i världshistorien. Men Allah, enligt Koranen, skapade människorna för att tillbe honom och för att upprätthålla hans ära och heder. Alltså kommer Allah bli skitförbannad på alla muslimer som inte går ut och försvarar hans heder. Förstår du? Det är raka vägen till helvetet. Så att de kan inte. Och det är det jag hoppas att Ebba redan har förstått. Och att andra svenska politiker också förstår. Det här går inte, det som olja och vatten. Vi kan aldrig mixas ihop.
Det var det jag skulle säga. Att det är det andra alternativet på vad som kan hända. Vad som nog måste hända. Det är ju då att, att man helt enkelt inser att den här ideologin är inte kompatibel med demokratiska värderingar. Och västvärldens värderingar överhuvudtaget. Det går inte. Det funkar inte.
Ja.
Då är det väl dags att gå vidare till vårt huvudblock, angiverilagen, som de kallar den. Dra lite snabbt en gång till i början, Ingrid, som du gjorde i början, vad den här lagen går ut på, vad är grejen? Liksom?
Jo, grejen är ju den att vi vet och Tidöregeringen har äntligen insett att det går inte att å ena sidan säga till folk, nej du får inte vara här, du får ett nej, du får två nej, du får tre nej, du får åtta nej, och då ska du ut, och sen bara låta dem vind för våg, och dessutom ger dem gratis tandvård, gratis sjukvård, skolgång till barnen, och som i vissa kommuner, exempelvis Malmö, ger dem socialbidrag. Att det är ju samma sak som att säga, nej vi bryr oss inte om våra lagar, så varför skulle ni göra det? Nej, 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 stanna ni här och lev livets glada dagar. Och detta, eftersom detta har fått pågå under decennier, så har vi nu ett väldigt stort skuggsamhälle med människor som befinner sig här illegalt, och det kan ju tyckas vara trist för dem, men har man inte skyddsskäl så får man inte stanna i Sverige, och att då bryta mot lagarna och hänga sig kvar, det är inte synd om de människorna. Det kan vara synd om deras barn, men det bästa som kunde hända är att man skickar ut dem så att barn kan få lugn och ro i sitt eget hemland eller föräldrarnas hemland. Mm. Och för att då få stopp på detta, Maria, så har då regeringen bestämt sig för att tillsätta en utredning som ska göra det omöjligt. Alltså, jag har inte sett något förslag ännu på att den här lagen ska bort med att de får tandvård för 50 kronor och sjukvård för 50 kronor. Men jag antar att det kommer att ingå i utredningen också. Det är det mest pratas om. Det är ju det här att alla som möter illegala människor säger det bara för att reta vänstern. Ingen människa är illegal. Jo, det kan de visst det vara. Eller de kan begå illegala handlingar.
Ja, de är ju uppehåll av sig illegalt i Sverige. Ja. Om man nu ska vara petig då. Ja.
Precis. Men att se till att alla de som möter människor som befinner sig här utan tillstånd, det är skolpersonal, det är vårdpersonal, det är tandläkare, det är bibliotekspersonal och ja, alla som möter människor, att de ska ha, precis som man har som socialsekreterare, en anmälningsplikt om de upptäcker att ett barn far illa. Det är ingenting de kan säga, åh nej, synd om mussan där, nej, jag säger ingenting. Då har du begått ett brott, du har inte skött ditt arbete. Precis, det går att jämföra exakt, att precis så, när du upptäcker att en människa kommer och säger, jag vill ha socialbidrag för jag befinner mig här illegalt, då ska du kontakta myndigheterna så att vi kan få stopp på detta.
Mm. Och vi ska kolla på ett litet klipp här från 11 april 2023 med vår favorit MMS Maria Malmer Stenergard, när hon blir, ska jag inte säga, utmanad, för det är inte utmanande det den här Frida Tånghag från Vänsterpartiet säger, och hon ställer dumma frågor bara, men på sedvanligt sätt så förklarar MMS pedagogiskt och bra vad den här lagen faktiskt går ut på, om vi rensar bort allt känslokladd.
Exakt, vi kollar.
Tack så mycket, herr talman. Ja, alltså när Frida Tånghag pratar om anmälningsplikt för offentligt anställda så är det tyvärr lite som att hon vare sig läst Tidöavtalet eller lyssnat på det svar som jag gav. Undantag från anmälningsplikten behöver utredas närmare och det kommer att göras. Och jag kan inte föregripa resultatet av den utredningen. Det är inte heller en angiverilag. Det här handlar om offentligt anställda som i sin tjänstemannaroll förväntas verka för att beslut fattade av domstol eller av myndighet också efterlevs. Och Frida Tånghag nämner här exempelvis socialsekreterare, och utan att föregripa var utredningen ska landa så förstår jag att det i deras yrkesutövning är en svår situation. Men jag tycker samtidigt att det är problematiskt när man från exempelvis socialtjänsten i Malmö väljer att betala ut försörjningsstöd till personer som inte har rätt att vistas här. För då sänder man ju de facto två olika signaler från samhällets sida. En myndighet eller domstol som säger att man ska lämna landet och en annan myndighet som betalar för personens uppehälle här i landet. Därför tycker vi att det är viktigt att utreda hur man bättre kan säkerställa att myndigheter jobbar i samma riktning. Och i allt lagstiftningsarbete så ingår naturligtvis att säkerställa att det sker i enlighet med de internationella konventioner och EU-rätten som vi är bundna av. Och det kommer vi naturligtvis göra även i det här arbetet. Men jag är övertygad om att det här inte är en lag som ingen vill ha. Som Frida Tånghag säger, vi är många som menar att det här är nödvändigt för att bekämpa skuggsamhället, som Vänsterpartiet dessvärre har varit med att låta växa under de senaste åren som Socialdemokraterna har suttit vid makten. Vi måste ju komma ihåg att skuggsamhället inte är i någons intresse, och vi får framförallt inte glömma bort att väldigt många, inte minst kvinnor och barn, far väldigt illa i skuggsamhället. Och därför borde det för alla som är demokratiskt aktiva, som jag ser det, var en självklarhet att man försöker att skapa ett regelverk som inte uppmuntrar och göder skuggsamhället där så många far så illa. Och det som man ofta glömmer, och vilket också framkommer tycker jag i Frida Tånghags anförande här, det är ju att det här handlar ju om personer som ofta har fått sin rätt till uppehållstillstånd här prövad, inte bara i en utan i flera instanser. Och i de fall som myndigheter träffar på personer som inte har fått sin sak prövad, ja, då undrar man varför har inte de personerna försökt att legalisera sin vistelse här? Är det kanske för att man har något som man vill dölja? Och alldeles oavsett så är det väldigt bra att det kommer upp till ytan när vi träffar på personer som vistas här illegalt. Dels för att det kan innebära risker för Sverige och för enskilda, men dels för att de människorna också ofta riskerar att fara väldigt, väldigt illa. Sverige har nu en regering som vågar se problemen och som vågar också presentera lösningar, även om de inte alltid är bekväma och är nödvändiga. Det som behövs är ordning och reda i migrationspolitiken. Sverige behöver få kontroll över vilka som befinner sig i landet. För ytterst så är det en fråga om landets säkerhet. Tack.
Jag gillar särskilt det att hon säger att den här regeringen vågar ta tag i de här frågorna. Det är så viktigt. Hon är, tycker jag, regeringens bästa representant när det gäller att stå upp.
Jag skulle precis säga, jag satt och tänkte på det nu, det är kusligt hur vi läser varandras tankar, det ser ni ibland, ni som live-chattar med oss när vi har premiär, att vi sitter och skriver exakt samma saker, det är helt okoordinerat. Ja. Är hon vår bästa minister? Jag skulle säga ja.
Ja, jag håller fullständigt med. Ingen är så tydlig som hon. Så hon är så cool, lugn. Hon är så trygg i det hon säger. Ingen kommer att någonsin kunna liksom få henne ur balans genom att antyda att det skulle vara rasistiskt eller islamofobiskt eller någonting. Hon är så trygg i det hon gör. Jag gillar MMS supermycket.
Och detta anledningen till att vi liksom spårade in på det här med den så kallade angiverilagen. Det var ju att du fick klart för dig precis efter vi hade spelat in programmet i torsdags. att Malmö bland annat, som är då en av de värsta kommunerna vad det gäller att bara spruta ur sig pengar på vansinniga saker, och är, som du sa innan, en av de kommunerna som ger alltså socialbidrag till illegala. Fastän stan går, jag vet inte hur många miljarder back, och får 6-7 miljarder i sådana här utjämningsstöd. Malmö styret, nej till anmälningsplikt av papperslösa. Styret i Malmö har skickat ett brev till regeringen med anledning av förslaget i tidavtalet om att kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket. Ja, och Malmö styret är ju då tyvärr MP, S och Liberalerna. Det är en synnerligen ohelig allians.
Jag får bara läsa en utgång här. Att Malmö stad skickar ut ett pressmeddelande, och där skriver de då att en anmälningsplikt skulle, citat, drabba de svagaste i samhället och leda till att människor som är i behov av stöd drar sig för att uppsöka myndigheter på grund av rädsla och misstro, slutcitat. Mon Dieu, det är det hela detta som är grej. De har inte rätt att vara här. De har själva försatt sig i positionen att bli de svagaste i samhället. Det är ju, vi kan ju inte å ena sidan säga nej, du får inte vara här, och säga för vi ger dig alla pengar och allt du vill för att fortsätta stanna kvar. Och de bara liksom, de bara skiter i detta. Nej, det står ju i plikt med FNs barnkonvention, och det tänker inte vi göra.
Sydsvenskan nämner ju ingenting om detta, men Moderaterna och Sverigedemokraterna i Malmö har ju vänt sig mot det här och det bestämdaste. Tyvärr så har ju inte de majoritet, och jag vet inte riktigt hur det är med övriga skräppartier där i kommunen. Men det är alltså det är M och SD som tycker att detta är... Att
det står faktiskt det nu. Moderaterna och SD reserverade sig mot att kommunen skulle skicka brevet enligt Aron Regnell, politisk sekreterare för M. De kanske lagt till i efterhand.
Ah, nej, nu ser jag det. Ja, förlåt mig. Okej. Okay. Nej, Sydsvenskan brukar hoppa över sånt annars som de inte gillar. Och en annan anledning till att vi har Mattias Våg på bilden idag, det är ju då att du la ut en länk till den här artikeln på Twitter. Och skrev, Malmö är snart en liten sharia-stat. Här gör politikerna allt för att hålla sig väl med de våldsamma och illegala invandrare som ger dem så många röster. Och då hoppar Våg in och skriver, nu passar Stasi-metoder.
Alltså det är ju därför att jag en gång har kallat dem, vad heter de nu då?
Researchgruppen.
Researchgruppen, jag kallar dem för Sveriges eget Stasi, vilket Mattias Våg tyckte var jättebra. Han skröt ju om, ja, vi är Sveriges Stasi. Det var ju de som hjälpte kvällstidningarna med att ta fram alla människor som någonsin hade köpt någonting i en nationalistisk butik och skrivit, ja du vet, det var ju fruktansvärt. Vi är ju tacklade över den tiden. Men jag vet inte riktigt, varför tycker han att det jag skriver är Stasi-metoder? Alltså det är inte det, utan det är ju det att jag tycker att det är bra med den så kallade angiverilagen.
Jag svarar ju honom, men Mattias, Stasi kartlade och förföljde det egna landets medborgare för avvikande åsikter. Här handlar det om folk som befinner sig i landet illegalt och alltså begår ett verkligt brott. Inte ens du kan väl tycka att det är en bra liknelse. Och då svarar han, bygga upp ett angiverisystem inom befolkningen som kommer att användas även mot migranter och mot de olydiga som vägrar vara regimspioner för vad Stasi, Ingrids skällsord, nu är det hennes ideal, och du är ju helt, du bara gick ju ballistik på honom och bara idiot liksom. du pallade inte med honom överhuvudtaget, men jag tjafsade med honom en stund och jag tyckte liksom att alltså nu är du bara dum liksom. Nu bara tramsar du ju. Att man är kärnstad, det är ett tramspåstående.
Ja, det är väl klart. Nej. Alltså Stasi var statens redskap för att spionera på sina egna medborgare som hade avvikande åsikter, som inte gillade det kommunistiska systemet. Här pratar vi om att människor som arbetar för det offentliga ska precis som när de anmäler att ett barn far illa, så ska de anmäla att här finns det människor som bryter mot lagen och inte har lämnat landet. Det går inte att jämföra på samma dag.
Nej, och det är väldigt rörigt i den här tråden, men jag har hittat liksom där jag släppte det sen då. Va? Jag ska ju säga, det är alltså angiveri i din värld att rapportera brott till polisen. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Och så svarar han, det är inte brottsligt att vara papperslös, det vet du. Och så svarar jag, lol, det där är ju bara semantik, det vet du, att befinna sig i ett land utan uppehållstillstånd är olagligt oavsett vad man kallar det.
Mm. Mm.
Vad är brottsrubriceringen? Straffskalan? Kan du visa på domar? Och då svarade jag, det är bara att läsa innantill i lagtexten, det är brott mot utlänningslagen, böter eller fängelse i straffskalan. Och sen började han tjafsa om andra saker till höger. Men han menar alltså på att det är inte olagligt att vara i ett land utan tillstånd.
Nej, och jag tror ju inte att han egentligen tror på det, men jag tror att han försöker övertyga andra om att det är så. Det är därför man har börjat kalla det papperslösa. Ingen människa är illegal. Jag kommer inte ihåg vad de säger efter det. Men alltså just för att vi alla ska tänka på Anne Frank.
Mm. Mm.
Nu var ju hon tysk medborgare. Nej,
Holländsk. Holländsk,
ja. Född i Nederländerna. Hon var inte på något sätt, hennes enda brott var att hon var judinna. Och det var väl fantastiskt att det fanns människor, icke-judiska holländare, som gömde dem. Det går inte att jämföra med människor som fullständigt skiter i Sveriges lagar.
Nej. Ja, och som MMS då påtalar också det här att det har man väldigt många illegala i landet, så skapar det ett skuggsamhälle, en skuggekonomi och ett skuggsamhälle som dels drabbar den ordinarie befolkningen, höll jag på sig.
Ja,
men också människor i det här skuggsamhället riskerar att råka extremt illa ut och utnyttjas av hänsynslösa människor. Och man tycker, precis som MMS sa där i sitt anförande, att varför är det ingen som värnar om alla människor som utnyttjas faktiskt som slavar i det här systemet?
Ja. Sen ska vi också berätta varför vi har Märta Stenevi på bilden. Vi tyckte det var länge sedan vi hade en bild på den fräckliga Märta Stenevi. För vi tänkte att hon måste ha sagt något om detta.
Ja, hon måste vara med också.
Ja, precis. Och då hittade jag en tweet hon skrev i maj. På vilka grunder ska en bibliotekarie misstänka att en person är papperslös? Vad blir påföljden för en sjuksköterska som inte tar det ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige, som Tidöavtalet talar om? Avsked! Dagsböter. Och då ska jag säga det att det är ju det utredningen ska komma fram till. Alltså de tillsätter ju en utredning, och det ska vara en sån parlamentarisk utredning med företrädare för alla partier och så. Och det är väl jättebra, därför att det är viktigt att vi inte längre tala med dubbla tungor. Vi kan inte å ena sidan säga nej, du får inte vara här, och säga ja, fast vill du ändå vara här så ger vi dig pengar. Det går inte, vi kan inte ha det så.
Och det är ju då sådana här fruktansvärt tragiska situationer uppstår med människor som har bitit sig kvar i Sverige utan uppehållstillstånd, och trots att de har fått avslag på avslag på avslag, och så har de fött en massa barn här i Sverige som aldrig har varit någon annanstans, som inte känner till någonting annat, som inte har valt det här, den här livsstilen, om man säger så. Då uppstår ju en väldigt tragisk, hemsk situation, som det, jag läser om någon familj nu häromdagen där mamman skulle utvisas till Egypten. Pappan var palestinier, så han var då statslös och kunde inte utvisas.
Nej.
Men mamman och de fyra eller fem barnen, hur många de nu var, de skulle utvisas till Egypten, och det är som bekant att det är krig i Egypten och så, men alla de här barnen, vad jag förstår, är födda i Sverige. Eller var åtminstone så små när de kom hit att de inte har minne av något annat land överhuvudtaget. Det är klart att det är
Sveriges fel. Och för övrigt, den där palestinier, han kan väl följa med dem till Egypten om han nu älskar sin familj och vill försörja dem.
De var frånskilda. Det var det som var grejen. Han hade väl misshandlat frun och hur det nu var. Mm. Det var en massa...
Men jag menar, hon får väl ändå ta ansvar för att hon har fött barn efter barn på svenska skattebetalares bekostnad på svenska sjukhus istället för att följa beslutet. Nej, du har inte skyddsskäl, nu får du öka hem.
Mm. Nej, men som sagt, man är inte människa om man inte tycker synd om barnen som inte har någon förskyllan i detta. Det är klart att man gör det. Men samtidigt så kan det inte bli som det blev med de här apatiska, så kallade då, va? För det blev ju liksom ett sätt att använda sina egna barn som krockkuddar eller som liksom livlinor.
Mm. Misshandlade.
Så,
tvingade dem att spela sjuka. Eller i vissa fall kanske också gjorde dem sjuka. Nej, det är inte riktigt klokt. Och jag tycker att det är ändå, även om jag också blir trött ibland på Kristersson och Tobias Billström och Johan Persson och alla och tycker det tar lång tid, så finns det positiva saker. Ni måste, och det är därför vi berättar alla de här sakerna. För detta får ni aldrig veta i Sveriges Television eller i Sveriges Radio eller någon annan mainstream mediekanal. Därför att det händer viktiga saker och vi går i rätt väg. Och jag skulle säga att en av förklaringen till att opinionssiffrorna är så sjuka som de är, det är ju därför att mainstream media aldrig berättar de här sakerna. Om då skulle ha, de har säkert gjort inslag om angiverilagen, men då är det liksom att Sveriges lärarförbund och vårdförbundet och Vänsterpartiet, det är så hemskt, ingen vill ha det här som hon vänsterpartisten sa i debatten med MMS. Så att ni ger inte upp hoppet, det händer positiva saker. Det kommer att ta tid, ja, men förhoppningsvis så kommer tillräckligt mycket att vara på plats innan vi får ett val nästa gång, så att den här regeringen får fortsätta. Och då kanske under Jimmy Åkesson som statsminister.
Ska man ju, fast frågan är nu hur det ska gå när han har haft Hawaii-skjorta och bastkjol på semestern. Det pratade vi kanske om redan i måndags.
Det är Nej, jag tror inte det.
Nej, ja, det är ju världens liv för att han råkade vara ledig och var på någon, vad var det typ? Nej, han var på match, Mjällby Malmö FF. Jimmy Åkesson älskar Mjällby, fotbollslaget. Och de hade väl dratt några bärs, tycker jag mig kunna se på den här bilden liksom. Och sen har de någon sån här Hawaii-fest varje år. Så Åkesson hade Hawaii-skjorta, bastkjol. Och sen var det någon av de här människorna som var med i något MC-gäng eller om det var Ultima Thule eller hur det nu var. Det var liksom gamla kompisar och de har haft den här Hawaii-festen. Då var ju detta, det här var ju... Så det var ju så fruktansvärt så han kunde ju lika gärna varit en bild där Åkesson styckade en bebis nästan.
Yeah,
om man fick tro Twitter, och framförallt så var det väldigt hemskt med bränderna på Hawaii som pågår nu. Då ska man inte ha Hawaii-skjorta och bastkjol, för det är... Då blir hawaiianerna extra ledsna tydligen.
Ja, alltså jag har en känsla att vi kanske får komma tillbaka till det här med bränderna på Hawaii. Vi har inte pratat om det än, men jag såg faktiskt en kort video idag där någon kanadensisk kvinna berättade om att ja, det är ju lustigt att det brinner så mycket på Hawaii och att det var just det att de vill införa en sån 15 minuters stad där. Och nu brinner det en kanadensisk stad som heter Canola och där vill man också införa en 15 minuters stad. Ja, jag säger inget mer. Jag bara
det finns en massa.
Ja, det finns en massa saker att gräva i detta.
Ja, det handlar om fastighetspriser och sådana grejer. De människorna som bor i den här Lahaina, eller vad heter den här staden som är en av de värst drabbade, de har inte velat sälja sina fastigheter i stadskärnan. De har ju fått sådana hutlösa anbud och liksom, här har du 50 miljoner liksom, men nej, de har inte velat göra det. Och det börjar plötsligt brinna istället. Liksom, för att det,
ja, sen finns det de då som säger att nej, men det var dåliga elledningar. Och visst, det kan ju ha börjat på det sättet. Eller jag vet inte, eller någon har medvetet mixtrat med den här elledningen. Men det, nog är det konstigt att det är i alla fall minst två ställen med stora bränder där man har planerat att införa 15 minuters städ. Och så praktiskt om halva stan brinner ner och så kan man ju skapa den där staden precis som man vill ha den.
Vi ska se om vi kan liksom nysta lite mer i detta till nästa program, hör ni. Men nu så är det dags att knyta ihop vår säck för idag. Om man gillar det man säger och hör Ingrid, vad gör man då?
Jo, då vill man ju stötta oss och då kan man prenumerera på våra kanaler på YouTube, Webtube eller Rumble. Man gör tummen upp, man skriver kommentarer. Det behöver inte vara något alldeles jätteviktigt. Bara säga hej, hej er och vad ni är bra. Eller klaga på någonting, det får man också göra. För då kommer vi upp i algoritmerna och det är fler som ser oss. Och så ska ni naturligtvis dela programmet på era sociala medier och berätta för andra. Jag fick faktiskt något mejl om någon som skrev att jag har inte så mycket pengar men jag brukar alltid be för er, för ert program och jag delar det alltid med andra. Och det är gott så.
Men det är också viktigt.
Ja, det är jätteviktigt. Alltså bönor inte minst är ju superviktiga. Så att alla ni som känner att ni vill lite förbönor för oss, ni är varmt välkomna. Men är man då lite mer stadig vid kassa så kan man ju också skicka en slant till oss. Och på ingridomaria.se så finns det swishnummer, bankgironummer, donorbox och medialink-knapp. Och vi kör ju på principen många bäckar små. Vi har platina sponsorer och de redovisar vi varje torsdag. Men det är de många bäckarna små som blir till en stor å. Så dra er inte för att skicka en 50-lapp eller något.
Så är det, Ingrid. Då får du ha en underbart trevlig vecka allihopa. Så ses och hörs vi igen som vanligt på torsdag med nyhetsveckan. Och fram till dess, ta hand om er och Gud välsigne er.
Gud välsigne er.